I år har det gått 20 år sedan terrordåden den 11 september och senast den här symboliska dagen lämnar de amerikanska trupperna Afghanistan. Det här beslutet var väntat, men här finns risker. Fredsprocessen i landet kan bli lidande och talibanerna vädra morgonluft.
De har ett uttryck där de säger att ni följer klockorna, vi har tiden. Här kan det bli väldigt påtagligt att de sitter och väntar ut att sista USA-soldaten och NATO-soldaten ska lämna landet och se kanske möjligt då att fortsätta att ta kontroll över större delar eller kanske hela landet.
Och Finland, som också drar tillbaka sina styrkor, har förskönat bilden av vad vi har sysslat med i Afghanistan. Det säger en expert i den här sändningen. Vi byggde skolor medan andra krigade. Ja, det här stämmer inte, säger han. Det här är Aktuellt 17 med mig, Anna Bäck. Välkommen. USAs president Joe Biden har meddelat att landet drar bort sina styrkor från Afghanistan allra senast den 11 september i år. Biden sa igår kväll att det aldrig var meningen att flera generationer skulle behöva kämpa i Afghanistan och att det är på tiden att USAs längsta krig får ett slut. Nu ska vi börja med en tillbakablick.
Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. En orsak till det är att landet har plågats av krig i omkring 40 år. År 1978 tog en kommunistisk regim makten i Afghanistan, men den stötte på ett folkligt uppror. 1979 invaderade Sovjetunionen Afghanistan, och det innebar startskottet för ett 10 år långt blodigt gerillakrig mellan sovjetstödda kommunister och en internationellt stödd muslimsk krigarrörelse. USA, som då ville bekämpa kommunismen, stödde de stridande muslimerna och skickade de massiva vapenleveranser. Det gjorde också Storbritannien, arabvärlden och Kina. USA stödde alltså då den muslimska sidan i kampen. Först år 1988 undertecknades ett avtal om sovjetiskt tillbakadragande från Afghanistan. Och efter det övergick kriget till en intern konflikt inne i Afghanistan, tills den islamistiska talibanrörelsen tog kontroll över Kabul och regeringsmakten 1996. Talibanernas bokstavstrogna tolkning av Koranen, den brutala inställningen till kvinnor och de stränga sharia-lagarna lockade till sig militanta islamister från den muslimska världen, och de fick en fristad i Afghanistan. Bland dem fanns saudien Osama bin Laden, som ledde den terroriststämplade rörelsen Al-Qaida. Al-Qaida tilläts också ha sin huvudbas i Afghanistan. Den 11 september 2001 slog Al-Qaida till med terrorattacker mot USA. USA inledde då genast något som kallades för kriget mot terrorismen och invaderade Afghanistan. Det officiella målet var att fånga Osama bin Laden, utplåna Al-Qaida och få bort talibanregimen. Amerikanskt flyg bombade Afghanistan, olika etniska grupper försågs med pengar och vapen och talibanerna drevs bort. Men talibanernas ledarskikt och Osama bin Laden klarade sig och flydde till Pakistan.
Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end.
Här hörde vi George Bush, dåvarande president i USA, som uttalade sig med förnöjsamhet då talibanrörelsen hade drivits bort. FN gav då mandat till en internationell styrka som skulle skydda de nya ledarna i Kabul och hjälpa till med återuppbyggnaden av det krigshärjade landet. Samtidigt fortsatte USA-ledda styrkor att förstöra Al-Qaidas och andra terroristgruppers infrastruktur. Småningom kom talibanerna ändå tillbaka och började utgöra ett allvarligt hot mot både den internationella närvaron och den statsmakt som västmakterna hjälpt med att bygga upp. Regeringen i Kabul lyckades inte hålla kontroll över landet och administrationen visade sig vara korrupt. Narkotikaproduktionen har finansierat både talibaner och kriminella nätverk som har lierat sig med regeringen. Talibanernas vägbomber och självmordsattacker har drabbat både afghanska säkerhetsstyrkor och utländska soldater, för att inte tala om ett allt större antal civila afghaner. NATOs internationella styrkor har försökt bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med fortsatt träning och stöd. Flera försök har gjorts att nå en förhandlingslösning med talibanerna, med dåligt resultat. År 2015 försämrades läget betydligt efter en utländsk truppreträtt från Afghanistan. Sen dess har talibanerna stärkt sitt grepp ytterligare om vissa delar av landet. Konflikten idag står mellan den väststödda regimen i huvudstaden Kabul och rebellgrupper med den islamistiska talibanrörelsen i täten.
Det rapporterade Maria von Kremer. Och här vänder jag mig till äldreforskare Charles Alonius Pasternak från Utrikespolitiska institutet, expert på amerikansk inrikes- och utrikespolitik och finländsk utrikes- och säkerhetspolitik och som har följt Finlands närvaro i Afghanistan. Charlie, varför vill Joe Biden dra tillbaka de amerikanska soldaterna från Afghanistan?
Jag tror att korta svaret är att USA har varit där nu i 2 decennier. Han lovade att han skulle göra det som en president. Och där det, han tycker inte att det är värt mer att ha så mycket amerikanska trupper eller presens där.
Det är lite ironiskt att de amerikaner som far till Afghanistan nu inte ens var födda vid tiden för attackerna den 11 september. Varför kommer det här beslutet först nu?
För en lång tid så hade man ju den här illusionen att man nu lite som man hade försökt dra i Balkan ska bygga upp ett nytt Afghanistan som är liksom förändrat som ett samhälle. Och sen tog det en tid att medge att det här kanske inte riktigt var realistiskt. Och sen har man på sista åren försökt liksom komma ut, men man vill inte bara humsbums lämna, för då ska man äventyra mycket av det som man kanske har åstadkommit och på sätt och vis kanske ett land tillbaka till Taliban. Så många olika orsaker varför det nu bara tog en tid. Absolut, det är människor som inte var födda då, men sen är det också människor som föräldrarna och barnen har tjänstgjort i Afghanistan.
Vad har den här Afghanistan-operationen kostat USA militärt?
I rena pengar så talar vi ju om tusentals miljoner dollar. Men man har kanske inte riktigt berättat om alla kostnaderna, har det kommit ut. Och sen finns det ju massor med kostnader man bär nu och i decennier. Från mental hälsovård, fysiskt med mera för veteranerna. Och därutöver har man inte då samtidigt kunnat satsa så mycket som man kanske har borde på utbildning och material som är mer relevant för de eventuella krissituationer och framtida konflikter som USA nu ser. Så det finns många olika sätt att mäta att det här kostar mycket för amerikanska militären.
Att man nu sätter punkt för USAs långvarigaste krig, är det ett tecken på ett nytt fokus i den amerikanska utrikespolitiken?
Inte tror jag det är nytt fokus. Nu har man tidigare också sagt att man ska fokusera mer på Asien. Men man kanske inser att nu gäller det inte för en global stormakt att sätta så mycket resurser och tid och energi på ett land som ändå inte är centralt när man ser på hela USAs globala maktposition.
Vad är centralt för USAs globala maktposition då?
Det mest centrala är kanske allierade, det här nätverket av kumpaner och allierade runt om i världen, som är något som de andra stormakterna uppenbart inte har. Det är det mest centrala. Och Afghanistan, intressant som det är, och tragiskt som det är ju för invånarna, så är inte så central för USA.
Vi återkommer, Charlie, till dig, men här ska vi höra Andreas Stefansson som är generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén, och han var i Afghanistan senast för bara några veckor sedan. Så här svarar han på frågan om vilken betydelse de amerikanska trupperna har haft i Afghanistan fram till nu.
Alltså initialt så får man nog ändå konstatera att man välkomnade, väldigt stora delar av Afghanistans befolkning välkomnade internationella trupper, nu pratar jag 20 år sedan, som då bidrog till att man blev av med det liksom hårdföra talibanstyret. Men ganska snabbt så visade det sig att internationella styrkorna allt mer blev en del av problemet. Det har blivit allt mer krigförande. Det har slagit hårt mot civilbefolkningen. Det har ju liksom att flyg- och drönarattacker och bombningar som har slagit väldigt hårt mot civilbefolkning och som har varit ett hinder för den här liksom framväxten av rättigheter, av ett demokratiskt system och så vidare. Och det har också närt ett uppror. Det har på något sätt gött också och liksom bidragit till att talibanerna kan kanske inte uppnå någon slags legitimitet, men ändå kunna få möjlighet att hävda att de står för en kamp där de ska köra ut ockupationsstyrkorna. Och det är klart att någonstans är det en provokation mot ett nationellt självstyre. Och afghanerna har ju liksom allt mer tyckt att styrkorna måste ut för att vi ska kunna vara självständiga.
Vilka risker ser du då just nu?
Ja, omedelbart så är det ju att talibanerna kanske inte visar så stort intresse av att delta i samtal. Och då skulle det kunna bli så att det blir än mer krigföring här under sommaren och in på hösten. Och att de ser en möjlighet att till och med tåga in i Kabul. På sikt så tror jag att får man inte till en meningsfull politisk dialog mellan regeringen och talibanerna, då tror jag att det kan bli ett ganska långt utdraget inbördeskrig, alltså än mer än det som pågår idag. Och också risk att internationella samfundets stöd sinar. Och det vi också ser utifrån de vi finns till för att jobba för i Afghanistan, vår organisation, så ser vi ju att det har ju hänt väldigt mycket de senaste två decennierna för vad gäller kvinnors rättigheter, vad gäller barn som kan gå i skolan, hälsovård och så vidare. Det finns ju en risk att mycket av sånt faktiskt kommer behöva offras, och det är vi väldigt oroliga för.
Jag tänker så här, att om talibanerna då stärker sin makt i landet till följd av det här truppbortdragandet, så hur kan det påverka vanliga afghaner?
Ja, alltså tittar man på den regim som talibanerna upprätthöll på 90-talet, så var det ju en väldigt repressiv regim. Nu ser man ju tecken på att talibanerna på något sätt har uppdaterat sig till en slags version 2.0 av sig själva. Men nog är det fortfarande så att talibanerna står rätt mycket mer för en segregerad miljö där kvinnor och män inte får vistas på samma arbetsplatser, där flickor kanske får gå i skolan men bara med kvinnliga lärare, strikta klädkoder och så vidare. Så att det kommer ju förändra möjligheten för afghaner att leva ett liv där deras rättigheter blir tillgodosedda.
Finns här då en risk att åratal av jobb för kvinnor och flickors rättigheter omintetgörs?
Ja, det finns påtagliga risker. Och just denna aspekt är ju en vattendelare på något sätt liksom i det som pågår i Afghanistan och i förhandlingar mellan regeringssidan och talibanerna. Att talibanrörelsen förvisso då kanske inte riktigt står för det där liksom 90-talets nattsvarta syn på kvinnors deltagande i samhällslivet. Men ändå har mycket starka åsikter om segregering, klädkoder, kvinnors delaktighet i beslutsfattande. Om man tittar på talibandelegationen idag i förhandlingar med regeringssidan, så har de inte en enda kvinna med. Men samtidigt finns det en kraft i det afghanska samhället hos kvinnor. Idag har det ju liksom en hel generation av läs- och skrivkunniga afghaner för första gången i landets historia. Och 40% av de som går i skolorna i Afghanistan idag är flickor. Och kvinnor är organiserade på ett sätt idag som landet inte har haft tidigare. Med starka nätverk, med organisationer, med människorättsaktivister. Utbildade kvinnor som har tagit för sig av den frihet de har fått de senaste två decennierna. De medverkar i media. Det finns program på tv som bara handlar om kvinnors rättigheter. Kvinnor ringer in från landsbygden och berättar om svårigheter de har med våld i hemmet och så vidare. Så de har ju liksom tagit sig en plats i samhällslivet. Och det här är en kraft som man inte ska underskatta i att faktiskt stå emot ett möjligt starkt inslag av talibanerna i en framtida Afghanistan. Inte bara kvinnor utan hela civilsamhället är en väldigt stark kraft. Och vi måste stötta dem också, internationella samfundet. Stötta deras röster. Inte minst nu i pågående möjliga fredssamtal, att stötta civilsamhället och kvinnors röster. Så att de är med och påverkar en fredsprocess och kan också på något sätt värna om att det som uppnåtts inte uppoffras.
Så alltså Andreas Stefansson, som är generalsekreterare på Svenska Afghanistan-kommittén. Och här vänder jag mig igen till Charlie Salonius Pasternak. Finland har ju också haft trupper i Afghanistan och de tas nu också hem. Har Finland nått sina mål i Afghanistan?
Man har kanske nått vissa militärmål genom att kunna öva och så vidare. Men det här vet vi inte, för att man har aldrig vågat göra en utredning om det här. Nu i förrgår var det finska försvarsministern Kaikkonen som öppnade för det här. Jag vet att vissa personer i utrikesministeriet inte skulle göra det här. Så jag tycker att det är centralt för finska krishanteringens legitimitet att man vågar tillbakablicka senaste 20 åren och säga att vad är det som vi ville göra och vi kunde göra och så vidare.
Utåt sett har man ju sagt att det handlar om mänskliga rättigheter och utbildning för flickor och sånt här. Kan man då säga att Finland har sagt att de officiella förklaringarna är en sak och sen har man lärt sig någonting annat.
Jo, och man kan ju ha haft många målsättningar. Men det centrala problemet har varit det att man har aldrig vill riktigt komma ut med alla de sakerna man har gjort, alla de målsättningar man har haft, utan man har systematiskt, år efter år, skönmålat bilden. Det betyder inte att man har gjort något fel eller olagligt, bara att man har velat ge en viss bild, och då har det ju orsakat problem, till exempel för veteraner som har kommit tillbaka, som inte har fått den vård eller stöd som skulle ha krävts. För att enskilda tjänstepersoner eller ministerier har tyckt att inte var det ju så paha där för att ni byggde skolor, istället för att man har varit i ständig livsfara och varit i strid.
Vad menar du när du säger att man har skönmålat det?
Det är ju inte osant att man skulle ha stött byggande av afghanska skolor, att man har stött lokala såna här organisationer som stöder kvinnopolitiker med mera, allt det här. Det är helt sant, men sen har man inte berättat om den här andra delen. Man har velat på något vis måla en sån här bild att de andra var i Afghanistan och kanske kriga. Men vi finnarna gjorde ju inte något sånt som vi vet att inte är sant. Så allt det här borde utredas igen för att klargöra vad det är som man har gjort, vem har lärt sig och hur. Och det här borde sen hjälpa oss förstå att vart vi eventuellt i framtiden borde gå eller inte gå.
Tack äldre forskare Charlie Salonius Pasternak. Det här var Aktuellt 17 idag. Ami Lassila har producerat, Risto Salonpää har skött tekniken och jag heter Anna Bäck.